James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. 19 maj 1983. Diane Downs kommer in till akutmottagningen i Springfield, Oregon. Hennes tre barn, Danny 3 år, Cheryl 7 år och Christy 8 år, ligger i mängder av blod i familjens bil. De tre barnen hade blivit skjutna på nära håll. Mamma Diana själv en skottskada i vänster underarm, men inget livshotande, till skillnad från hennes barn. Personalen på sjukhuset är chockerade av den fruktansvärda synen. De konstaterar snabbt att Cheryl 7 år avlidit. Det går inte att rädda hennes liv. Christy och Danny däremot, där finns det en strimma hopp. Kanske kommer deras liv gå att rädda. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll kopplat till barn i dagens podcastavsnitt. Mamma Diane har alltså kommit in till akutmottagningen med sina tre barn i Springfield. Det blir ett högt prioriterat ärende då ett av barnen avlidit och de andra två barnen är i så dåligt skick. Polis kallas snabbt till sjukhuset för att höra Diane om vad som hänt med barnen och henne. Diane sätter sig ner med utredarna och börjar berätta. Diane hade varit hemma och sin väninna den aktuella dagen. Hennes tre barn hade varit med hemma hos väninnan. De är där under flera timmars tid. Men klockan 21.30 på kvällen bestämmer sig Diane för att det är dags att åka hem. Barnen tar plats i bilen, likaså Diane. Diane gillade att upptäcka nya vägar och platser. Därför väljer hon den här kvällen att åka en ny väg hem, med en naturskön väg. Under färden somnar barnen i bilen. Ur radion strömmar musik. När klockan är cirka 22.00 så får Diane syn på en man som viftar efter henne. Det är uppenbart att han vill att hon stannar längs med vägen. Diane var en modig kvinna. Hon bestämmer sig för att stanna på den ödsliga vägen och höra vad mannen vill. Hon stannar bilen och går sen ut för att prata med mannen. Och ganska direkt inser Diane att det varit en dålig idé. Mannen kräver att få hennes bilnycklar, något som Diane inte går med på. Det blir en fysisk dragkamp om nycklarna. I samma veva avlossar mannen 2 skott, varav det ena skottet träffar Dianes vänstra underarm. Diane lurar i sin tur mannen genom att låtsas kasta iväg sina nycklar. Men egentligen håller hon dem fortfarande i handen. I samma veva skjuter mannen hennes tre barn från förarsätet. Diane hoppar in i bilen. Hon lyckas köra ifrån mannen. Hon skyndar sig till sjukhuset. Hon säger att färden mot sjukhuset gått väldigt snabbt. Diane hade kört som en galning på vägen. Och där stannar vi upp lite. Jag tänker att ni ska få lära känna Diane lite bättre. Diane Downs föddes år 1955. Hon växte upp i ett mycket konservativt hem tillsammans med sin mamma och pappa och hennes tre yngre syskon. Det är mycket regler i hushållet och Diane fostras till att bli en mycket väluppfostrad flicka. Men åren går och Diane börjar snart känna att hon inte alls vill leva som hennes föräldrar vill. Hon vill kunna vara sig själv. Vid 14 års ålder så börjar Diane göra revolt. Hon bleker håret blont och börjar klä sig mer efter dåtidens mode. Hennes look förändras och hon intresserar sig mer för killar. Hon dejtar och vissa upplever henne den här tiden som lite tokig i pojkar. Hon var lite som besatt. Och hennes föräldrar tycker absolut inte att det är okej för Diane att dejta killar. Men hon fortsätter med det ändå. I high school så träffar hon en kille vid namn Steve. När de båda tar examen så blir det dock lite problematiskt då Steve blir värvad i flottan. Och Diane ska börja på ett college och paret försöker lösa det här. Hur ska de nu göra? Och de bestämmer sig för att fortsätta vara tillsammans men med ett långdistansförhållande. De båda lovar varandra att vara trogna och inte träffa andra under tiden. Men riktigt så blir det inte. Diane börjar på sitt nya college och träffar kille efter kille. Och efter cirka ett år i college så blir Diane avstängd från skolan på grund av sitt oanständiga beteende. Jag tänker att vi går vidare här och fortsätter att lyssna lite till Dianes liv. Diane tvingas nu flytta tillbaka till sina föräldrar. Men hos föräldrarna är det samma regler som gäller. Regler som Diane inte gillar. Hon kvävs av att vara tillbaka. Med tiden är Steve också tillbaka från flottan. Han är på hemmaplan. Steve vet att Diane varit otrogen och att hon blivit utkastad från sitt college. Men trots det vill han fortsätta att vara med henne. År 1973, den 13 november, gifter de sig. Relationen är turbulent och människor i deras omgivning undrar om de verkligen tagit rätt beslut. De bråkar konstant om pengar och Steve är oroad över att Diane ska vara otrogen igen. Ingenting är stabilt när det kommer till Diane och Steve. Men år 1974 får de sitt första barn, dottern Christy. Cirka två år senare kommer deras andra barn, Cheryl. Steve bestämmer sig nu för att det får vara nog med barn. Han steriliserar sig. Trots det lyckas Diane bli gravid. Det är uppenbart för Steve att det inte är hans barn som Diane nu bär på. Diane erkänner att hon varit otrogen och genomgår en abort. Paret håller ihop trots Dianes otrohetsaffär. År 1978 flyttar paret tillsammans med sina barn till Arizona. Steve och Diane arbetar på ett företag som producerar husbilar. Och på sitt arbete träffar Diane flera män. Hon är otrogen, affär efter affär. Men Steve står kvar vid hennes sida. I december år 1979 föder Diane sonen Daniel, som ska komma att kallas för Danny. En av medarbetarna hade gjort henne gravid och Diane bestämde sig för att fullfölja graviditeten. Steve accepterar lilla Danny och vill vara en fadersgestalt för honom. Relationen är fortfarande turbulent mellan Diane och Steve. Det går inte att lita på Diane. Hon är manipulativ och kör sitt eget race. Och slutligen, år 1980, har Steve fått nog. Paret separerar.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Diane fortsätter att träffa olika män. Vissa är ensamstående, andra har partners. Ibland flyttar hon in hos männen en kortare tid för att sedan flytta ut igen. Diane gillade att vara gravid. Hon tänker nu att en ny inkomstkälla för henne skulle kunna vara att bli surrogatmamma. Att föda ett barn som sedan skulle komma att bli någon annans. Men för att bli surrogatmamma måste man genomgå flera tester. Och Diane misslyckades på 2 kvalificerade psykiatriska undersökningar. Testresultaten visar att hon å ena sidan är mycket intelligent, men också att hon är psykotisk. Trots testerna får hon godkänt att bli surrogatmamma. Natten den 8 maj 1982 föder Diane en flicka. Diane får $10,000 i ersättning. Diane tar nu arbete på ett postkontor. Där träffar hon en medarbetare vid namn Robert. Robert är gift, men trots det inleder han en affär med Diane. Diane blir galet förälskad i Robert. Med tiden tycker dock Robert att Diane kväver honom. Hon är på och tjatar ständigt om att Robert ska lämna sin fru. Han väljer därför att avsluta relationen. Diane är förkrossad och flyttar med sina barn till Oregon för att börja om på nytt. Men Diane kan inte släppa tankarna på Robert. Hon har blivit besatt. Ja, som ni förstår så har Diane väldigt mycket på gång i livet. Och faktum är att hennes barn ofta är hos Steve eller hos hennes föräldrar. Det är också grannar som i efterhand har berättat att barnen ser ovårdade ut när de bor hos Diane. De är ofta hungriga. Grannar har sett att de är ute i kylan utan jackor och dessutom får barnen ofta vara hemma ensamma fast de är väldigt unga. En granne har också i efterhand berättat att Cheryl sagt att hon är rädd för sin mamma. Diane är nu 27 år gammal. Hon bor i Cottage Grove med sina barn, Oregon. En lugn och familjär plats. Och hon kan inte komma över Robert. Hon är som besatt. År 1983 så åker hon till Robert för att träffa honom och han gör det då tydligt att han inte vill ha något mer med henne att göra. Hon skickar flera brev till Robert och skriver om honom i sina dagböcker. Vi går nu tillbaka till den 19 maj 1983 då Diane kommer in till sjukhuset med sina 3 skottskadade barn. Polisen har förhört Diane om vad som hänt med barnen och henne. Hon har berättat om den där mannen som skjutit henne och hennes 3 barn. Men polis och sjukhuspersonal har reagerat på Dianes kyliga beteende. När hon får beskedet om att Cheryl, 7 år, avlidit reagerar hon inte märkbart. Diane har också en handduk virad runt sin skottskadade arm. Men hon har inte försökt täcka över sina barns sår. Diane säger att hon inte minns hur hon fått såret lindat. Hon kommer inte ihåg och kan inte svara på hur handduken hamnat runt hennes arm. Baksätet i Dianes bil är fullt utav blod. Diane uttrycker att hon är oroad för allt blod, då det är en ny bil. Hon tycker att det är synd att bilen blivit förstörd. När polisen berättar att Danny blivit träffad av ett skott i ryggraden och därav blivit förlamad, ser Diane förvånad ut. Hon trodde att han träffats i hjärtat. Diane säger märkliga saker och reagerar inte riktigt som förväntat. Hon är kall och gråter inte överhuvudtaget. Polisen ställer sig frågandes till Dianes historia. Kan det verkligen stämma det hon säger?
May 19th, Elizabeth Downs and her three children were shot in a parked car on a rural road near Springfield. Downs says she stopped to help a man flagging her down. The man then opened fire with a handgun. One child was killed. 8-year-old Christy and 3-year-old Stephen were seriously wounded and Elizabeth Downs was shot in the arm.
Media rapporterar om fallet. Människor som ser inslag om Diane och hennes barn känner empati för Diane och barnen. I närområdet börjar man oroa sig för den där mannen som skjutit 3 barn. Människor håller sig inne, framförallt kvinnor. Polisen vill ha tag på vittnen, men i nuläget är det bara Diane som kan berätta vad som hänt. Dottern Christy levde, men var fortfarande illa däran. Hon hade på grund av skottskadorna drabbats av en stroke. Hon pendlade in och ut ur medvetandet. Polisen ger sig ut på brottsplatsen och det enda man egentligen hittar är några hylsor från skotten som avlossades den aktuella kvällen. Diane pratar med media. Hon ställer upp på flera intervjuer. Vi lyssnar till hur det kunde låta.
But I saw a road I hadn't been on before. We like to take back roads. And just went down that road. And there was a guy standing in the road, flagging me down. So I stopped. Everything was done in a matter of 5 or 10 seconds. He swung himself around and fired twice. One caught me in the arm. The other one I went off somewhere. Danny cried the whole way. I could hear him softly just moaning. And Christy was dying.
Människor som tar del av medias publiceringar börjar snart ställa sig i olika läger. Några tror på Diane, medan andra misstror henne. Varför hade Diane stannat sent på kvällen för en man som viftat på henne? Det var ju trots allt på en ödslig plats. Dessutom hade hon gått ut ur bilen för att prata med mannen. Många menar att hon hade kunnat veva ner rutan och frågat vad han ville. Utredarna vill att Diane visar hur allt gått till. En slags rekonstruktion. En person från polisen ska agera mannen vid vägen. Diane ska agera sig själv och i bilen sitter hennes 3 barn i form av dockor. Under rekonstruktionen så skrattar Diane och skämtar om och om igen.
Dad just hit my cast. Started the car and left. The car door shut itself. God damn.
Hon fixar till håret och speglar sig. Rekonstruktionen i sig ger inte polisen något att gå på. Däremot är Diane än mer misstänkt. Hennes beteende sticker ut.
Sure, I could sit here and cry and be all upset. And what's it going to prove? It proves nothing. I am who I am and I can't prove that I'm anybody other than what I am.
En dag får Diane hälsa på sin dotter Christy på sjukhuset. Christy är stabil men kan fortfarande inte kommunicera verbalt. Dottern är vaken och kan se. Och när hennes mamma går in i rummet börjar hennes hjärta slå allt snabbare. Personal på sjukhuset får komma in i rummet för att kolla till dottern. Det är uppenbart att den 8-åriga flickan reagerat starkt på att hennes mamma kommit in i rummet. Personalen på sjukhuset rapporterar händelsen till polisen. Det framkommer snart att det finns ett vittne från den aktuella kvällen. Vittnet hade inte fått ta del av brottssituationen, men däremot hade vittnet åkt bakom Diane. Diane hade ju berättat tidigare att hon kört i ilfart till sjukhuset med sina skjutna barn i bilen. Hon hade kört som en galning för att komma fram snabbt. Men vittnet hävdar att Diane snarare kört så pass långsamt att det kunde betraktas som ett skämt. Vittnet hade funderat på om kvinnan som körde bilen ville jävlas med honom. Det hela hade slutat med att vittnet körde om Diane. Han kunde minnas händelsen tydligt då Diane kört så extremt långsamt. En annan sak som polisen reagerar på är blodbilden i bilen. Den stämmer inte överens med Dianes utsaga. Diane hade påstått att gärningspersonen skjutit barnen från förarsidan. Men det är något som utredarna kan avfärda. Det stämmer inte. Istället ser det ut som att personen skjutit barnen från andra sidan av bilen. Diane har också sagt att hon inte äger något vapen. Men Steve, hennes exman, berättar för polisen att Diane ljuger. I Dianes hem hittas ett gevär. Utöver det hittar man vapenpatroner. Patronerna matchar med hylsorna från brottsplatsen.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är för dålig... fan vad bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
I Dianes dagbok hittar utredarna ett eventuellt motiv. Hon har upprepade gånger skrivit om Robert. Hon skriver att hon fortfarande tänker på honom. Att det är en sorg att han inte gillar barn. För det är nämligen så att Robert inte var förtjust i barn. Och inte heller Dianes barn. Han såg ett liv utan barn framför sig. Kanske var det här ett motiv, enligt polisen. Kanske kvävdes Diane av sina barn och såg ett liv med Robert framför sig, utan barn. Det finns nu ett flertal bevis. Bevis på att Diane ljuger om händelseförloppet. Rykten sprider sig. Människor börjar inse att något inte stämmer kopplat till Dianes historia. När polisen nu tar in Diane på förhör igen ändrar hon sin historia. Hon säger att hon vet vem som skjutit henne och barnen. Hon kan namnet på personen och personen kan namnet på henne. Men Diane vill inte uppge namnet på personen. Polisen pressar henne, men hon vägrar att berätta. Diane blir upprörd under förhöret och lämnar rummet. Polisen vill gripa Diane. De är säkra på sin sak, men det behövs mer bevis. Utredarnas sista hopp landar på Dianes dotter, 8-åriga Chrissy, en överlevare. De förstår att det kommer att ta tid. Det går inte att sätta en 8-åring i ett vanligt förhör efter allt som hänt. Hon bär med sig ett fruktansvärt trauma och allt behöver gå långsamt. När Chrissy återhämtat sig tillräckligt får hon träffa en terapeut. Hon träffar terapeuten flera gånger och förtroendet växer sig starkare. Terapeuten och Chrissy kommer överens om att Chrissy ska skriva ner förövarens namn, den person som skjutit henne, på en lapp. Därefter ska hon knöla ihop lappen och bränna upp den. Tanken är att Chrissy med tiden ska känna sig bekväm nog att visa terapeuten vad som står på lappen. Och efter flera samtal så känner sig Chrissy redo. Hon visar sin terapeut vad som står på lappen. Och det står... Det var min mamma. Den 28 februari 1984 arresteras Diane. Diane anklagas för mord, två försök till mord och brottslig misshandel. Människor äcklas över hennes beteende. Hon flörtar med poliser och ler och vinkar mot kameror som riktas mot henne. Den 10 maj 1984, när rättegången ska inledas, är Diane synligt gravid. Hon berättar att hon sett till att bli gravid då hon saknat sina barn och känt sig ensam. Under rättegången presenteras mängder av bevis. Bland annat visar man upp problematiken med blodet i kontrast till Dianes historia. En gärningsperson hade omöjligt kunnat skjuta barnen från förarsidan då blodbilden vittnade om något helt annat. Men det kanske viktigaste av allt är vittnet Christy, Dianes dotter. Hon är nu 9 år gammal när hon ska vittna mot sin mamma. Hon berättar att Diane stannat bilen för att sedan gå till bagageutrymmet. Därefter går hon runt bilen och börjar skjuta Christys 2 yngre syskon. När Diane skjutit syskonen så skjuter hon slutligen Christy. Christy var vid medvetandet efter att hon blivit skjuten. Hon ser sin mamma och hon ser att hon skjuter sig själv i armen. Innan domen faller så föder Diane barnet som hon varit gravid med. Diane döper henne till Amy, Elisabeth. Men flickan adopteras snabbt bort och får namnet Rebecca. Juryn ska nu överlägga. Och det tar 36 timmar för dem att bli klara. Och när domen kommer är alla eniga. Diane är skyldig för mordet på sitt barn Cheryl, 7 år. Och mordförsök på Danny och Christy. Hon döms till livstidsfängelse och ytterligare 50 år i fängelse. Åklagaren hävdade att motivet varit att bli fri från sina barn så att hon kunde fortsätta sin affär med Robert. Robert som inte ville ha barn i sitt liv. Diane fick i samband med rättsprocessen genomgå en psykiatrisk utredning. Och det framkom att hon led av narcissistisk personlighetsstörning och antisocial personlighetsstörning. Ja, det här är ett fruktansvärt fall. En mamma som ska skydda sina barn gör istället raka motsatsen. Efter rättegången så adopteras Danny och Christy av en av åklagarna i fallet, Fred Hughey och hans fru. De får fortsatt en fin uppväxt i det nya hemmet. Och som ni kanske minns så var ju Diane surrogatmamma till en flicka. Under den här flickans uppväxt så försöker hon ta reda på vem hennes biologiska mamma är. Men föräldrarna vägrar att berätta så flickan förstår att det är något som är skumt. Hon ser därför till att lura sin barnvakt. Flickan låtsas som att hon vet vem hennes biologiska mamma är. Och det här går barnflickan på. Och slutligen kommer Diane Downs namn upp. Och flickan har äntligen fått svar på sin fråga. Och när den här flickan läser om vad hennes biologiska mamma gjort så blir hon väldigt chockad och rädd. Rädd över att hon ska ha ärvt något av Dianes mörka sidor. Flickan börjar skriva brev till Diane i fängelset och inledningsvis verkar kontakten ha varit hyfsat bra. Men med tiden påstår Diane att flickan är en spion. Flickan får det ganska tufft i livet efter det här och det tar många år innan hon landar och reder upp sitt liv igen. I juli 1987 så bestämmer sig Diane för att fly från fängelset. Hon är ute för lite motion i fängelsets trädgård. Och den här trädgården eller uteplatsen är omringad av höga stängsel. Men Diane, hon börjar klättra upp för det här cirka 5 meter höga stängslet. Och på toppen så är det väldigt taggigt och jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det är som stora cirklar med taggtrådar för att det ska vara svårt att ta sig förbi. Men med hjälp av Dianes jacka så lyckas hon ändå ta sig förbi det här stängslet. Hon gömmer sig därefter under en bil och när det är fritt fram så börjar hon springa. Och hon kommer faktiskt undan. Polisen lägger stora resurser på att hitta Diane då man anser att hon är väldigt farlig. Dagar går och Diane är fortfarande fri. I hennes cell hittar man en klippbok och på den här klippboken sitter ett vitt papper. Men man kan se att det varit ett papper ovanpå den här klippboken och att någon har skissat något. Så man försöker få fram vad som har skrivits på pappret som legat där innan. Och man lyckas till slut. Man lyckas tyda ut en adress som stått på pappret och även en karta som leder till just den här adressen. Polisen åker till den där adressen och Diane är där. Hon hade flyttat in till sin tidigare cellkamrats hem där även cellkamratens man bodde. Diane får tillägg på 5 år av sitt straff på grund av den här händelsen och därefter så flyttas hon till ett nytt fängelse med högre säkerhet. Det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du att få höra om fallet med clownmördaren. Plötsligt börjar flera unga män försvinna runt Chicago. Ingen förstår vad det är som hänt med alla dessa pojkar och unga män. Det kommer att ta år innan sanningen kommer fram. Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Podplay, en del av Power Media.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser, då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.